får titta ut på granen. Eller vad det nu är.
Halvmånen.
Halvmånen.
Men det är inte ens det, det är en sån trekvartsmåne.
Det är helt meningslöst.
Du sitter och blickar ut på trekvartsmånen.
Ja, det känns, det har ingen betydelse alls.
Jag och min bästa vän Klara sitter i min soffa och kollar ut genom mitt vardagsrumsfönster. Det är en sommarkväll. Solen har precis gått ner. En tall, en björk och den meningslösa trefjärdedelsmånen.
Det känns som att det finns andra typer av månar som har... Jag vet inte. Det här känns helt oromantiskt, helt obetydligt.
Men det kanske är, alltså det kanske är vår ålder. Det kanske är där vi är, ja. I halvmånen. Två tredjedelsmånen.
Ja, det är bara ett, någon sorts ingenting. Menlös. Nej, inte meningslös. Ja.
Vi sitter och blickar ut på vårt två tredjedels liv. Helt meningslöst.
Ja, fast det är ju någonstans där jag faktiskt inte är, skulle jag ändå säga.
Nej.
Nej, vad är det någonstans då?
Det är strax efter, hoppas jag, ja. en 40-årskris. Som jag tror är mer eller mindre över.
Min kompis Klara har precis kommit ut ur en lång 40-årskris. Jag däremot är mitt uppe i den. I år har jag tatuerat ett tredje öga på armen på en fest. Köpt en halterneckmagtröja och börjat göra AI-modifierade bilder av mitt ansikte med olika typer av skönhetsingrepp. Alla får mig att se för jävlig ut, därför att jag egentligen inte vill se ut som någon annan. Jag vill bara inte sluta se ut som mig själv. Grejen är att jag alltid varit rädd för tidens gång, för att förlora saker. Att ögonblicket ska gå mig förbi och glömmas bort. Att det viktigaste i livet är över, eller att allt redan är för sent. Bara det, att nu är jag räddare än någonsin. Och jag försöker ta reda på varför. Vad är det med åldrandet som skrämmer? De här siffrorna som blir symboler för förfall. Jag frågar min kompis Klara.
Det känns som att man har ju verkligen blivit väldigt matad med en... Ja, men någon sorts bild av att det liksom inte händer så mycket. För att det inte är så mycket representerat i kulturen.
Men är det liksom också för att man inte tänker att man är sexig längre?
Det är klart att det är.
Ja, det hör dit.
Ja. Även om man inte har varit så sexig. Eller ja, även om man inte
nödvändigtvis identifierat sig så mycket med den delen, så tror jag att det är alltid... Det går inte att förneka att det är så definitivt på något sätt.
Är det så att man objektivt inte är sexy längre? Eller är det liksom känslan av förfall?
Jag tror att det är känslan 100%. Jag tror inte att det finns någonting sånt som heter objektiv sexighet.
Plus att det är så fruktansvärt deppigt att tänka så.
Men även om det är deppigt att attraktionskraften falnar, så tänker jag så. Och den tanken har bara intensifierats de senaste åren. Kanske började allt med att jag separerade och skulle ut på någon slags marknad igen. Eller så handlar det om att siffran 40 är långt ifrån en aura av ung och lovande. För vem är jag när bekymmersrynkan växer, den ytliga bekräftelsen tynar bort och det är tveksamt ifall någon längre skulle välja att gå hem med mig på en fest? Inte för att något av det där är eller varit avgörande i mitt liv. Jag är inte gränslöst fåfäng, men jag är långt ifrån oberörd. Och jag försöker ta reda på varför utseendets förfall spelar sån roll. Du lyssnar på Kropp och Själ med mig, Siri von Malmborg. Och det här programmet börjar i frågan om vad som händer när vi förlorar vår attraktionskraft. Det kan verka som en ytlig fråga, men ibland gömmer de ytliga fenomenen något mycket djupare. Och vi stannar kvar vid min kompis Klara en liten stund till. Jag har känt Klara i hela mitt liv. Våra mammor lärde känna varandra på BB när våra två storebröder föddes. Och jag har följt alla steg i hennes liv. För Klara började 40-årskrisen långt tidigare än vid själva siffran 40. Hon var 35.
För det året så blev min pappa sjuk. Och det var liksom, ja, men det var lite omvälvande år på många sätt.
Och i samband med det flyttar hon hem från London efter att ha bott där i nästan 15 år.
Jag hade också gjort en utbildning, liksom jag hade liksom gett upp vissa stabiliteter i mitt liv för att ta lite risker och lite sådana saker. Och sen var det som att allting bara föll samman typ. Och då blev det ju en typ av livskris som sen bara övergick i en 40-årskris. Så det blev någon sorts sömlös fortsättning där. Ja, och sen gick min pappa bort ungefär ett år senare när jag var 36 då, i samband med pandemin, inte av han dog inte av coronan, men han var sjuk under den pandemin, så det var ju en jobbig tid. Och sen så var det någonting med att följa hans väg mot döden som var så otroligt påtagligt, dels för att jag hamnade då väldigt nära honom. Jag bodde där i några månader med honom och min mamma när han var sjuk och såg hur dåligt han mådde av den här vetskapen att det var liksom på väg mot slutet. Och vi var väldigt nära, liksom. Vi var väldigt lika och jag förstod precis hur han kände. Jag kände liksom hans ångest inför döden.
Mm.
Och då levde på något sätt väldigt nära den under hans döende process, kan man säga. Under ett antal månader, eller ja, nästan ett år kanske. Och det har liksom förändrat mig lite grann. Och jag tror att den har liksom levt kvar. Den känslan av att så här, en dag så är man... Så är det faktiskt slut.
Mm.
En dag så finns det ingen ljusning längre. Och när man har sett det, det är så svårt att ha det osett. Men sen så övergick den också liksom i en, ja, men nu är det ju dessutom slut på det roliga. Nu kommer jag bli jätteful. Nu kommer jag liksom inte, nu är man för gammal för att börja någonting nytt. Alltså det är mycket av det där som man tänker kring 40. Men ja, nej, det var ju mycket, liksom, ja, det fanns en del dödsångest, tror jag, i den krisen. Som sen i vissa fall då tog sig ganska ytliga former. Till exempel så, ja, nej, men nu kommer jag inte vara attraktiv längre. Eller nu kommer jag inte kunna göra vissa av de här ungdomliga, liksom bekymmerslösa sakerna som kan vara roliga. Jag vet inte, gå ut eller åka på någon spontan resa någonstans. Eller liksom. Det är klart att man kan göra det, men man känner ändå att så här, det kommer inte vara riktigt samma sak. Det kommer inte vara lika kul, eller man kommer känna sig gammal och man kommer inte passa in i vissa sammanhang och sådär. Det är ändå sorg, liksom.
Ja, det är intressant att någonting som är... kanske för dig, och det kanske det är för oss allra flesta, en kanske en dödsångest, men att det blir en ångest som plötsligt handlar om så här, ah, nu har mitt högra bröst börjat...
Med vänstra?
Vänstra, förlåt. När mitt vänstra bröst börjat hänga lite. Saker som ju med största sannolikhet heller ingen annan kommer se, men det är liksom förkroppsligast då att liksom någon typ av, att man närmar sig stupet.
Ja, för mig är det dubbelhaka. Så det verkligen...
Vi kommer återkomma till både dubbelhakor och dödsångest. Det är det fältet vi rör oss i. Men innan vi drar igång allt så vill jag redan nu peka ut det snart omedelbara med det här programmet. Jag rör mig i ett kvinnligt fält där både kvinnan får svara på frågan och hamna i blickfånget. Det innebär inte att män inte står inför samma öde eller funderar över samma saker. Men det är en egen historia med sina egna förutsättningar som jag gärna hör någon annan berätta. Med det sagt, att åldras är periodvis smärtsamt och den smärtan är gemensam. Det senaste året tycker jag att jag hört och sett berättelser om kvinnors relation till att bli äldre överallt. Lykke Li går ut och säger att hon inte längre vill visa ansiktet på bild. Artisten Robin pratar om en nyfunnen sexualitet, om att få barn själv, om att kränga sig ur den manliga blicken. För att inte tala om Miranda Julies bok All Fours, som fick hela världen att stirra sig blind på ett klimakteriestup. I en av mina favoritpoddar ger de tips om att kvinnor i medelåldern måste leta efter hallonbusken. Men jag förstår att det här inte är ett nytt ämne. Och jag förstår också att jag ser allt det här för att jag har de glasögonen på mig. Vad som däremot var ett tydligt avstamp i diskussionen om att förlora sin attraktionskraft med åldern är en specifik text. Texten är skriven av journalisten Åsa Lindeborg i NRK 9 november 2021. Den heter Skammen över att mitt ansikte hänger och skapade en enorm debatt.
Jag skrev en artikel på Norge då om mitt åldrande och hur jag plågas av att se mig själv på foton. Därför att jag tycker att jag har blivit så, ja, gammal är väl kanske inte rätt uttryck, men jag tycker att mitt ansikte har ändrat så mycket. Jag tycker att halsen hänger, och när jag ser mig själv på foton så tänker jag så här, tänk om någon tror att mina liksom slappare kinder och min slappare hals, att det också innebär att jag blivit slappare intellektuellt. Att hjärnan också har blivit liksom lösare på något sätt. Därför att vi lever i en tid som är så otroligt, inte bara skönhetsfixerad utan också ungdomsfixerad. Och då skrev jag en text som sen letade sig till Sverige. Och den fick ju enormt mycket kritik av kvinnor i min ålder och äldre som tyckte att jag var fåfäng. Vilket ju är skamligt att vara, för det får man inte vara trots att alla är det mer eller mindre. Men sen var det också ett stort gäng unga kvinnor, feminister, som var fullständigt rasande på den här texten. Vilket gjorde mig helt förfärad. Därför att jag kan inte förstå hur människor som är i 20- och 30-årsåldern kan tala om för mig hur jag ska uppfatta mitt åldrande. Det var ett otroligt begränsat och naturligtvis ideologiskt liksom synfält som de hade på mig då.
Idag har det gått nästan 5 år sedan artikeln släpptes. Jag och Åsa Lindeborg ses på hennes arbetsplats Aftonbladet. Och jag vill försöka förstå ifall något ändrats i henne eller i debatten. Men först ska hon få berätta om det specifika ögonblicket som gav upphov till hela artikeln. Hon satt hemma och såg sig själv på tv-skärmen.
Det var en diskussion om MeToo i Aktuellt, var det.
Och när hon ser sig själv där i MeToo-debatten så får hon en chock.
Men jag kände så mycket, är det så här jag ser ut? Är det här verkligen jag? Och sen så tänkte jag att det här, jag ska aldrig mer vara med i tv. Sen var jag inte med på flera år heller.
I artikeln skriver hon om att när hon ser sitt ansikte där på skärmen så fylls hon av skamkänslor. Om rynkor runt ögonen, en hängande hals, uttunnat hår och dålig hörsel. Det är inte en artikel om att älska sitt åldrande, utan tvärtom. Om att öppet tala om att hon inte gör det. Och den åsikten var inte populär. För trots att vi alla är medvetna om att vi är mer eller mindre offer för skönhetsindustrin, så menar Åsa att det var skillnad på att faktiskt erkänna det rakt ut.
Om man säger det då, att ja, jag är faktiskt det, då är det också fel. Så det finns en elitistisk syn på det här med utseende och åldrande från väldigt många kvinnor som jag tycker är liksom omänsklig faktiskt.
Varför tänker du att kritiken blev så stor? Vad var det som liksom ringde an något i människor så starkt, eller för kvinnor framförallt?
Ja, det är väl det här med att kvinnor hela tiden påstås definiera sig själva utifrån sitt utseende. Men det är inte alls det jag säger, utan jag säger att jag sörjer att jag faktiskt blir äldre. För jag tycker om att leva. Och med åldrandet så följer ju också den logiska slutpunkten att jag vet att jag snart ska dö. I den meningen snart, alltså statistiskt sett så har jag 25 år kvar att leva. Vad ska jag göra med de åren? Men framförallt, hur ser andra på mig under den här tiden som jag har kvar? Därför att jag ser att man tittar annorlunda på kvinnor så fort man kommer i menopausen. Alltså när man inte längre är fertil så är man någon annan. Och det där kan jag säga till alla yngre kvinnor då som tycker att jag är så dum och dålig i den här frågan. Vänta bara så kan ni få se vad som händer när man kommer upp i den åldern. Det är någonting med andra, även andra kvinnors blick på en. Jag menar ju att det här är inte alls bara en fråga om att patriarkatet bestämmer hur vi ska se ut. Kvinnor mäter sig mot kvinnor. Och den blicken kan vara nådlös faktiskt. Och man gör ju aldrig rätt heller. Det är alltid fel på en hur man än gör.
Ja, precis. Om man går helhjärtat in i att liksom alternera sitt utseende och liksom faller, då är du ju ett offer för vad det är nu, skönhetsindustrin. Gör du ingenting, då är du en liksom slapp kvinna som inte bryr dig.
Ja, då är man ett lost case. Och jag tänker så här, bara för några år sedan, då var ju den stora frågan, får man verkligen lägga sig under kniven? Och nu är frågan snarare, måste man lägga sig under kniven? Jag tycker ju båda de där frågorna är lika sorgliga på något sätt. Men framförallt så tycker jag att vi som åldras, vi lämnas åt vårt eget öde på något sätt. Om vi inte ska få prata om den här sorgen som jag vet att väldigt många delar med mig.
När artikeln kom så gick en rad andra kända kvinnor ut och talade om samma slags känslor inför sitt åldrande. Däribland författare Nina Björk och Ann Heberlein. Båda kända för sina stora intellekt, snarare än sitt utseende. Vilket Åsa Lindeborg menar missuppfattades. Det var inte egentligen fåfängande handlade om, utan rädslan att plötsligt bli sedd på ett annat sätt.
Här blev ju också diskussionen så konstig tycker jag då, att jaha, de här kvinnorna som klagar nu, Nina Björk och Åsa Lindeborg, jaha, de pratar om sitt eget utseende som att det skulle vara något särskilt eller som att de inte fortfarande var snygga eller så här. Det blev ju också på något sätt att man satt och värderade sig själv som fin eller ful eller, alltså det var så dumt allting när jag försökte med mitt egna exempel lägga upp det på ett principiellt plan, som ju egentligen den stora frågan här handlar ju om, hur ser vi på människor som åldras i Sverige? Därför att Sverige är ju ett land enligt alla undersökningar som visar att vi har en extrem tilltro till unga. Och det är ju för sig bra, men med den följer tyvärr också att äldre inte alls kommer med samma respekt som i väldigt, väldigt många andra jämförbara länder. Och att den här gränsen för när man blir äldre, den flyttas lägre och lägre ner så att säga. Samtidigt som det finns det här stridsropet att 50 är det nya 40, 60 är det nya 50 och sådär. Som att det är aldrig tillåtet i Sverige att åldras. Utan man ska hela tiden ha det här framgångskraftpaketet ska man vara. Ingenting händer med en. Man är liksom lika framgångsrik som vanligt. Man har lika mycket energi och sådär. Vilket ju är en stor lögn. Och jag tycker ju då att om vi inte kan prata om sånt här så som sagt så lämnar vi alla som åldras i sticket. Och sen de som nu håller i taktpinnen kan jag säga, de kommer bli överraskade för att alla åldras.
För Åsa Lindeborg handlade sorgen om att möta sitt eget åldrande utseende om flera saker samtidigt. Om rädslan att inte längre bli tagen på allvar, om att inte bli lyssnad på, men också om det rena utseendemässiga förfallet. Men nu, 5 år senare, så menar hon att hennes artikel inte längre är särskilt uppseendeväckande och att debatten och samtalet också kommit i kapp. Hon öppnade bara dörren.
Jag var först ut och det har nog de flesta till och med glömt nu. Utan nu är ju det här ett accepterat samtalsämne. Men jag blev så bedrövad så att jag när debatten kom till Sverige så deltog inte jag i den. För att jag tyckte att den var så elak. Omänsklig faktiskt. Och just det där att bli anklagad för att vara fåfäng, det slår ju an någonting i en. För jag tror att alla människor är fåfänga i ett eller annat avseende. Vi vill ta oss bra ut. Vi vill inte att folk ska tycka att vi är motbjudande, varken i det vi gör och säger eller hur vi ser ut. Så jag tycker inte det är... Jag tycker inte att det är någonting som man ska kunna anklaga någon för överhuvudtaget, faktiskt.
Men tror du att det också har att göra med att du är intellektuell och liksom att det har varit ditt, på något sätt, trademark, och sen så går du ut och så pratar du om utseende, att det blir någon sånt, att det också, det får man inte göra liksom?
Ja, vad snällt att du uppfattar mig så, men jag måste säga att... Jag har, och det här tror jag också provocerar många när jag säger det, men jag vet att när jag var ung så såg jag ganska bra ut. Och det var ett utseende som jag hade nytta av, därför att jag kom med väldigt kontroversiella åsikter. Och jag tror att jag har haft stor glädje av att vara en liksom tjej som piffade mig rätt mycket. Och gick med högklackat och röda läppar. Och mycket mascara och liksom att jag var mån om mitt yttre. Det var liksom en av mina metoder för att få bli respekterad för mina väldigt märkliga uppfattningar i mångas ögon och öron.
Nu menar hon att hon har fått hitta andra metoder. Men kanske också att en av fördelarna med åldrandet varit att hon blivit ännu bättre på det hon gör. Kanske behöver hon inte utseendet som en utslätande faktor längre. Hon säger också att en av de sakerna hon sörjt inte bara handlat om det rena utseendet. Det har också handlat om en förlorad fertilitet. Att inte längre vara en kvinna som kan få eller bära ett barn. Och Åsa menar att trots att hon fått de barn hon velat, så var det ändå en smärtsam process.
Jag tycker det finns ett ryskt ordspråk som min mormor sa ofta. Det är att jag doftar ur som en ros som torkar ihop. Så de kan ju vara väldigt, väldigt vackra. Men ändå det där att doften finns inte längre i en riktigt så. Det tycker jag fångar den där livssorgen som jag tror att väldigt många kvinnor har faktiskt.
Vad är liksom känslan kring det, att förlora sin doft? Vad är liksom den innersta kärnan i det?
Ja, men alltså, ett utseende kan du ju på sätt och vis göra om nu. Du kan operera om det, du kan färga håret för att dölja att du har blivit gammal. Men det här kan du inte göra någonting åt, utan när du slutar vara fertil så är det så. Och ja, det att det är för sent liksom med någonting är ju alltid lite sorgligt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle... påverka mig som det faktiskt ändå gjorde. Nej, det tror jag inte.
Om man kollar på, för nu är det x antal år sedan som du skrev den här artikeln, skulle du säga att du liksom förlikat dig med liksom ditt åldrande eller ditt utseende så på de här åren, eller är det liksom samma känslor som bor kvar i det?
Jag har absolut inte förlikat mig med mitt åldrande. Och det blir bara värre och värre också. Ja, men det kommer nya krämpor och sådär. Så att nej, jag har absolut inte förlikat mig med det här. Det har jag inte.
Tror du att du kommer göra det?
Nej, det tror jag inte. Alltså, hur ska man förlika sig med en process? Man kan ju aldrig veta vad som händer. Åldrandet kan vara extremt brutalt. Med sjukdomar och massa saker som händer. Så att säga så att man ska, den där uppmaningen liksom att man ska sluta vara fåfäng, man ska förlika sig med det här, det är, då vet man ju ingenting om vad som ett liv faktiskt kan innebära. Livet är ju faktiskt det svåraste man kan vara med om, men också det härligaste. Jo.
Har du något tips till mig? Hur ska jag göra? Nu när jag liksom, jag vet att jag inte står vid branten, men jag närmar mig liksom. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka?
Jag tänker att man alltid ska prata om saker man är oroad för, om man kan det. Så ska man göra det. Och så ska man försöka skita i att andra blir så upprörda över det man vill prata om. Och att prata om sitt åldrande, det är inte egotrippat, utan det är, då tar man liksom en diskussion som berör väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och sen så också så tycker jag nog att du ska tänka på mig, att när man känner sig som mest slapp och hängig i huden, så kan man träffa sig, liksom en ny kärlek som blåser liv igen.
Ja, vill du berätta vad vi gör för någonting, du och jag?
Vi dricker te och äter godis. Eller jag äter godis.
Ja, för du är ju gravid.
Ja, och då är det enda roliga man kan göra.
Finns det inget annat roligt?
Jo, men det finns inte så mycket som kickar när man är gravid. Man får inte göra så mycket som ger kickar.
Vi är tillbaka i min soffa. Ny kväll, ny kompis.
Man får inte äta så mycket godis heller då. Man kan ju äta det ändå.
Varför får man inte äta så mycket godis då?
Därför att man ska inte gå upp så mycket vikt när man är gravid. De är noga med det i sjukvården då, att man ska inte gå upp för mycket i vikt som gravid. Och då ska man undvika att äta godis.
Jag och min bästis Moa sitter alltså och pratar om att hon är gravid. Och allt man inte får göra som en gravid kvinna. Vad har det att göra med 40-årskriser och attraktionskraft, kanske ni tänker? För min kompis Moa är 40-årskrisen och graviditeten djupt sammanlänkade. För hon har kämpat med att få barn i över 5 år.
Det har varit en jättelång kamp och jag har ju velat få barn i väldigt många år och försökt i olika relationer, och nu så får jag barn med en vän. Och det har vi också då försökt ett tag, och nu är det genom IVF och det är några missfall innan den här graviditeten.
Tror du att det faktum att du får barn nu, tror du att det kan vara liksom en räddning, eller liksom är det ett piller emot 40-årskrisen och emot att liksom se sig själv med de där liksom kanske lite hårda glasögonen?
Alltså det är ju inget piller emot 40-årskrisen. Nej. Men däremot så tänker jag lite mindre på 40-årskrisen nu.
Moa säger att hon hanterat sin 40-årskris genom att göra alla traditionellt vuxna saker på samma gång. Och hon är medveten om att det är ytterst privilegierade åtgärder. Hon har skaffat en stor lägenhet, börjat ta körkort, gjort ritningar för ett attefallshus och då även blivit gravid med sitt första barn. Men hon känner inte igen sig i min 40-årskris. För den eventuellt förlorade attraktionskraften bryr hon sig inte längre särskilt mycket om.
Men jag har redan förlorat den. Så det är ändå lite tidigare.
Så det... Men har du verkligen det?
Alltså man kan säkert skrapa lite och se spår av den. Men det är verkligen inte som det var för några år sedan. För då var det som att jag ändå kunde emellanåt på långt håll bli tagen för en av de snygga tjejerna. Men, och den, det är liksom inte med nu. Och då var det också som att man, alltså så här, att man visste det. Så med den medvetenheten att man bar på en viss attraktionskraft. Så den är redan förlorad.
Nu är ju det här inte en objektiv sanning, vill jag säga, ändå. Men utifrån att det är din sanning, så när upplevde du att du förlorade den då?
Det där går ju stegvis. Det är, jag skulle tro att det var 5 år sedan. Men att det går, ja, att det går stegvis. Man märker en skillnad i bemötande. Och kanske om det finns hur man själv också tar in ett rum. Men alltså det finns ju något befriande i det. Mm. För att det blir ju att man bara är och ett varande mycket mer. Än att tänka att man är liksom en attraktionskraft som går runt.
Och min kloka kompis har naturligtvis rätt. Visst finns det något befriande i att bara lägga ner strävan efter bekräftelse och ett perfekt yttre. Grejen är bara det att väldigt många av oss har svårt att göra det. På många sätt har det kanske också blivit svårare och svårare för oss att på ett rent kollektivt plan släppa utseendehetsen och jakten på ungdom. Därför att vi är så matade med bilder av vackra, perfekta ansikten hela tiden. Eller så har vi alltid hållit på så här. För att ta reda på skönhetshetsens innersta väsen så beslutar jag mig för att träffa Emma Severinsson, forskare i modevetenskap vid Lunds universitet.
Ja, men jag forskar om skönhetsideal och modetrender under 1900-talet framför allt. Och sysselsatte mig under 5 år när jag doktorerade i historia om skönhetsideal och kommersialisering på 1920-talet.
Jag menar, vi lever i en väldigt utseendefixerad värld. Men vi lever ju också i en väldigt åldersfixerad värld. Har liksom de alltid varit sammanlänkade, att man har velat vara ung och snygg?
Ja, men ungdomlighet har ju varit en status överhuvudtaget. Men det som man kan se under 1900-talet, om vi håller oss till den perioden, det är att på 20-30-talet till exempel, då kunde man skriva att en kvinna över 30 kunde få väga lite mer, behövde inte vara liksom lika snygg, även om man inte uttryckte sig exakt så. När man börjar få rynkor och grått hår så ska man ta hand om sig själv, men det handlar liksom inte om att dölja det riktigt på samma sätt.
När började man dölja det då? När blev det liksom en trend att man inte skulle visa att man blev äldre?
Ja, det fanns ju krämer för att släta ut rynkor och sånt även här, och det fanns ju också tidiga paraffininjektioner för att släta ut huden och så att det fanns en vurm för ungdomlighet och de som vi uppmanades att se yngre ut också och hålla sig fräscha. Men vi ser successivt under 1900-talet hur det här stärkt under hela tiden, skulle jag säga.
Varför tror du att det stärks så mycket?
Dels tror jag att det handlar om en kommersialisering, att det finns pengar att tjäna på att vi inte är nöjda. Om vi sätter oss ner och är nöjda med våra rynkor så finns det inga pengar att tjäna på. Så att upprätthålla en osäkerhet är ju lönsamt helt enkelt.
Det kan man ju verkligen förstå. Det är som med mycket saker i världen att det liksom drivs av ekonomiska intressen. I alla fall mycket av liksom den senaste historien.
Och sen kan vi koppla ihop det med andra saker som en hälsovurm och träningsvurm som vi har sett liksom eskalera från 80-talet och framåt. Och då i det så ligger ju hela det här med att leva länge, hålla sig frisk och sådär. Och det har varit ett projekt under en längre tid. Men vi kan se att det har blivit allt tydligare, och att då se ung ut och hålla sig ung, då sätts det ett likhetstecken mellan det att vara hälsosam och kanske leva längre då.
Så strävan efter skönhet och ungdom är naturligtvis inte något nytt eller helt unikt för vår tid. De tidiga skönhetsingreppen med paraffininjektioner beskriver Emma som att de drevs av samma typ av önskan om perfektion. Bara det att de tidiga ingreppen både var farliga och oerhört dyra. Så vad som drivit på utseendefixeringens historia handlar framförallt om tillgängligheten. Både att de faktiska produkterna och ingreppen blivit tillgängliga för en bredare publik. Men också att det i sig gjort att det ställs högre krav på att en bredare massa vill eller behöver vara unga och snygga. Allt pådrivet av piskan rädsla.
Det blir någon form av skrämsel, en rädsla för att bli gammal, som går längre ner i åldrarna och som är påtaglig genom sociala medier också.
Tror du också att den rädslan drivs på av kommersialiseringen, att det finns så mycket pengar att tjäna på den här liksom åldersnojan, så att why not helt enkelt?
Ja, men det är jag helt säker på, att det drivs ju av det kommersiella. Men sen är det ju alltid en växelverkan, för att vi tar ju in det här och det finns ju någonting i oss själva inneboende också, att man gärna vill vara attraktiv eller se bra ut och må bra. Så blir man lovad att man mår bättre om man är snyggare till exempel. Men att vi själva är en del i den här strukturen hela tiden, det är ju oerhört svårt att inte påverkas av skönhetskulturen.
Är det ens möjligt, tror du, att på något sätt stå utanför och säga att nej, men jag bryr mig inte, nu tänker jag, om jag går till mig själv då, nu fyller jag 40 och jag tänker liksom, jag tänker göra precis som jag vill, jag tänker inte förhålla mig till de här skitidealen eller vad det nu skulle vara.
Klart på individnivå att det finns de som kanske lyckas att inte bry sig, men det är ju lite omöjligt att inte hela tiden handla i relation till vad man vet i idealen, att det blir som ett ställningstagande och kanske också att det kräver en del av en att försöka stå emot de här budskapen som pumpas ut hela tiden. Och nu lever vi ju i en bildkultur som finns där hela tiden, där vi lätt kan jämföra oss.
Emma säger att utseendefixeringen på många sätt är universell. Den är ålder- och könsöverskridande. Idealen har visserligen ändrats över tid, i allt ifrån kroppsform, ansiktsstruktur och vad som anses vackert. Men genomgående för ideal är att de är svåra eller ofta omöjliga att nå. Vad Emma däremot menar är att jakten på det perfekta ansiktet, den perfekta kroppen och framförallt ungdom har intensifierats. Och nu är vi inne i någon slags peak.
I det material jag har kollat på, mediematerial som jag kan se, så har det ju blivit så att det här med att se ungdomlig ut har funnits med jättelänge som en liksom, det är en så kort tid man är så ung och liksom, man ser ofta den här tiden som en lycklig tid också om man tittar i hur det beskrivs. Men om man tänker då på utvecklingen framåt, hur marknaden har växt, hur vi liksom ser tilltalet eller vad bilder förmedlar till oss, så kan man ju se att det har blivit mycket hårdare. Och sen finns det en väldigt intressant aspekt i hela det här med åldrandet och att göra ingrepp och så, för att det går längre ner i åldrarna och då ska man helst, man ska bli den som man helst vill vara, det bästa jaget, och det kan man då göra genom att förändra sitt utseende och hejda åldrandet. Men när man är äldre, då ska man bli den man en gång var. Och när de här två möts, då finns det ju egentligen inte ett liksom naturligt den jag en gång var, utan det är helt konstruerat då. Så att det är också som en omöjlig paradox på något sätt här, att vi ska ägna oss åt det här hela livet. Och när vi blir äldre, då ska vi tillbaka till den vi en gång var. Men redan tidigt ska man då försöka bli någon annan eller maxa sitt utseende.
Är det också vad ett ideal, alltså där också, att så här, är det också vad ett ideal är? Att det går ju inte heller, det går inte ihop.
Nej, precis. Och där är vi tillbaka i de här omöjliga idealen. Och det här som naturligheten som har följt oss väldigt länge. Att vad är det att vara naturlig? Och nu pratar man ju om äldre kändisar då, som Sarah Jessica Parker eller Pamela Anderson. Där, som då vill åldras naturligt. Och då kallar man det naturligt. Men man ska också vara naturligt vacker genom att göra ingrepp. Så att det här med naturligt är också någonting som urholkas och är en omöjlighet i sig då för att leva upp till idealen.
Tror du att man blir lyckligare om man inte... Det här är en otroligt svår fråga. Nej, men tror du att man blir lycklig... skratta ifall man helt enkelt liksom lägger ner den här skönhetshetsen och utseendefixeringen och åldersnojan, tror att man blir i slutändan en lyckligare människa?
Ja, det är en svår fråga, men ja, som vi kan se så ser vi ju hur den här tvingande skönhetskulturen får människor att må dåligt. Det finns ju studier som visar. Så om man skulle kunna ställa sig utanför och bara vara nöjd med den man är och kanske ägna sig åt sitt utseende bara för ens egen skull då, som, för det är också någonting som ligger lite i oss, att det är liksom inte bara dåligt att intressera sig för kanske hur man ser ut eller vad man vill utstråla eller ens identitet och sådär. Men om man kan ställa sig utanför de här grejerna som är så himla svåra att veta, vem gör jag det för? Är det någonting jag egentligen vill? Då tror jag att många av oss skulle må bättre.
På din 40-årsdag så åkte ju du själv till Berlin. Du ville inte fira din 40-årsdag utan du åkte själv till Berlin. Grät du på din 40-årsdag?
Oh ja, jag grät så mycket. Och eftersom jag var gravid så kunde jag inte heller ägna mig åt en trevlig dagsberusning. Vilket annars kan vara potentiellt trevligt.
Jag är tillbaka i soffan med min kompis Moa. Vi pratar om hennes 40-årsdag.
Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in... Jag ville bo på ett hotell. Och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska sterilt. Men lyxigt. För att jag tänkte att det skulle ge ett bra rum för tårar.
På sin 40-årsdag tar de planet i den tidiga morgonen. En gryende himmel utanför flygplansfönstret. Espan förbi de slitna sekelskifteshusen. Hon checkar in på det opersonliga hotellet och går direkt till sitt avskalade rum.
Så tårarna kom som planerat att jag skulle få ett rum att gråta i, och det fick jag.
Det var liksom ett slags 40-års sorgerum.
Ja, det var det. En rädsla för framtiden tror jag det var som jag grät åt då.
Vad var du var rädd för då?
Nej, men att det ska bli bra. Om jag ska bli lycklig, få vara lycklig. Hur livet ska bli. Ja, rädsla för ensamheten.
Alla de stora frågorna.
Jag hade ju låtit mig... Jag klarade ju alltid innan 40-årsdagen. För att jag hade tänkt att på min 40-årsdag, då får jag gråta hur mycket jag vill. Det är min dag. Så om jag behöver gråta så får jag göra det. Och det visste jag att jag behövde. Så hade jag gjort en resa och bokat ett hotell. Allt uppgjort för att jag skulle kunna få ligga där och gråta. Utan att det skulle kännas som att det var något fel med det. Och det var det inte.
Kände du sen nästa dag, liksom, eller ja, men kanske de dagarna som har varit, kände du att det på något sätt hade liksom gråtit klart över de här stora frågorna?
Alltså de stora frågorna kommer väl alltid tillbaka, men däremot var jag klar med min 40-årsdag. Så att jag, när jag kom hem ifrån Berlin så kändes det som att nu är jag 40, det har passerats, det här att jag fyller 40 och krisen med det, den var ju över. Den hade jag levt med, hanterat, gråtit mig igenom. Och det är inte så stor sak längre.
Den punkt som Moa kommit till kring sin 40-årsdag är väl det vi brukar kalla för acceptans. Hon har accepterat sin ålder, sin livskris, gråtit ut över den och nu gått vidare. Jag har i många år varit väldigt fascinerad men också stundtals hotad av begreppet acceptans. Det är ett sånt där utopitillstånd jag längtar till men som ibland varit svårt att få fatt i. När jag var i tidiga 20-årsåldern så gav min dåvarande pojkvän mig en bok som hette Att leva ett liv och inte vinna ett krig av psykologen Anna Kover. Just då hade jag precis överlevt en annan väldigt stor livskris och hennes bok öppnade upp mig för ett nytt sätt att tänka på. Då var begreppet acceptans färskt för mig. Nu, 18 år senare, har Anna Kove precis skrivit en ny bok om hur vi ska förhålla oss till vårt åldrande, vilket jag ser som ett tecken. Så jag tar mig till Uppsala för att träffa henne och prata om att åldras och om acceptans.
Acceptans är ju ett begrepp som, om jag får bara beskriva vad det är. Det är ju att med öppna ögon, det är en klarsynthet. Öppna ögon, se verkligheten precis så som den är. utan att vara sig försköna den eller förfula den. På ett neutralt sätt se vad som pågår utan att värdera det särskilt mycket. Kunna beskriva istället för värdera. Och sen agera utifrån den verkligheten på ett klokt sätt. Så att om jag nu tycker att jag har fått väldigt mycket rynkor och gäddhäng och allt vad det nu är som sker med våra kroppar i åldrandet, så kan vi försöka betrakta det och sen tänka igenom, vad vill jag nu med mitt gråa hår, med mitt gäddhäng och mina rynkor och min kulmage eller vad det nu kan vara. Ta med mig hela det paketet in i ett liv där jag agerar på något sätt. Vad vill jag göra med det här? Det är ju en ständigt pågående inre monolog med sig själv. Vad vill jag göra med mitt liv? Vilken sorts människa vill jag vara? Vad är det som ger mig mening? Vad är det som ger mig ljus i livet? Och sen försöka agera utifrån det.
Anna Kover är 73 år och har varit verksam psykolog och författare i en rad sammanhang. Hon har jobbat inom psykiatrin, på fängelser och haft sin egen praktik. Hon säger att för henne är åldrandet en oerhört dubbel process. Där finns sorgen i förluster, i att lämna saker bakom sig, i att kroppen förändras, blir sjukare och svagare. Men åldrandet innehåller också en frihet. Friheten i att plötsligt ha mer tid, trots att man paradoxalt nog har mindre tid kvar att leva.
Men vi får mera tid i vardagen, alltså i nuet, att spendera och sitta länge vid kaffet och tidningen på morgnarna och så. Och att friheten att disponera våra liv på ett helt annat sätt. Friheten är också att vi kan släppa ansvar. Och vi har inte det ekonomiska ansvaret kanske på samma sätt längre. Så man kan pusta ut lite i ansvarstagandet. Vi har större frihet att välja, och då kommer man in på det här som är innanför huden, så att säga, den inre friheten, den psykologiska friheten. Att vi kanske äntligen börjar fatta mod att säga nej och ja till saker på det sättet vi alltid har önskat men inte kunnat. Vi vågar forma vårt liv så att det blir annorlunda. Och vi kanske också vågar komma närmare våra vänner och våra partners och så. Att våga utveckla relationer på ett annat sätt. Också för att vi har tid att göra det. Så att det finns många, många saker på plussidan, den här friheten som naturligtvis, och det här måste jag få lägga till, bifoga, att det handlar ju om då ett åldrande där man är relativt frisk, har en relativt god ekonomi och där man har vänner. Det finns ett annat åldrande som ser ut på ett helt annat sätt, att man är fattig och sjuk och ensam. Och då är det kanske svårt att känna att man är fri. Så att ja, det finns många aspekter av det här med frihet, men nog tycker jag då, utifrån mitt perspektiv, att friheten ökar.
På andra sidan av åldrandet finns det också klart fortfarande rädslan. Den som jag och vi kanske alla brottas med. Rädslan för förändring, förfall, smärta, hjälplöshet, att förlora sin kognitiva förmåga. Och inte minst ensamheten som ett åldrande kan innebära. Att människor bokstavligt försvinner. Eller att man själv försvinner. Men när det kommer till rädslan för att förlora sitt utseende och sin attraktionskraft, så säger Anna att det är en rädsla som faktiskt med tiden kan suddas ut.
Jag tror att man måste grotta lite grann i begreppet attraktion. Därför att i åldrandet går man på något sätt, man vandrar från en slags självcentrering till en slags altruism. Så att jaget, självet, ens egen person blir kanske lite mindre intressant. Och man blir mer utåtriktad och intresserad av det som omger en. Så om jag säger så här, två begrepp. Att se ut, då tänker man, hur ser jag ut? Hur snygg är jag? Hur ful är jag? Hur gråhårig är jag? Hur mycket rynkor har jag att se ut? Då är man inne i betraktarens perspektiv. Vad är det som syns utåt? Men att gå från det till att se ut, alltså att börja betrakta min omgivning. Mm. Det är där jag tror att man kan försöka ta sig i åldrandet till det här se ut istället för se ut. Att bli mer intresserad av saker utanför sig själv och sitt utseende. Men jag tror inte att man blir ointresserad av rynkorna och hur man faktiskt ser ut, utan jag tror man behåller det där och kanske man lägger i lite andra saker, det här med attraktion. Man kan ju vara attraktiv i sitt sätt att vara. Fast man har tunt och grått hår och rynkor i ansiktet och så kan man vara en attraktiv person. Jag tror att vi som åldras behöver tänka så, att det är mycket mer än rynkorna och håret och kroppen och hur vi tar oss ut. Det är faktiskt hur vi kan utstråla någon form av livserfarenhet. Kanske att det är intressant att tala med oss om saker. Att man är nyfiken fortfarande. Att det är lite kul att vara med oss fast vi är gamla. Alltså, lite så. Att det, man hittar ungdomlighet på många olika plan. Och för en del är det här svårt. Därför att man har lagt så mycket, man har spenderat så mycket energi på utseendet. Och för dem blir det ju naturligtvis fallet jättestort när de märker att det går till en viss gräns, men sen går det inte längre.
Anna Kovic säger till mig att det inte finns någon genväg till att acceptera sitt åldrande. Det är en process. En krokig, svindlande väg framåt. Och hon föreslår att jag ska påminna mig om att det ibland räcker att göra så gott vi kan på den vägen. Att återigen välja att leva ett liv och inte vinna ett krig.
Att ha lite fördragsamhet med dig själv. Att klappa dig själv på axeln och säga, du gör det gott nog, du gör det bra, det räcker, det räcker. Det är ett ledord som jag tycker är väldigt bra. Det räcker nu. Och så säger du det till dig själv. Det räcker, Siri. På alla plan räcker det. I jobbet, i relationer, i utseende, allt. Det räcker. Det är bra så här. Och att kunna rucka på rigida regler och övergå till att leva principiellt. I princip så gör jag bra saker. I princip gör jag tillräckligt. I princip. För i princip kan du röra dig runt din egen axel lite och svänga lite så där och vara slarvig ibland och perfekt ibland. Något mer vet jag inte riktigt, därför att jag tror att du måste hitta ditt eget sätt att gå in i medelålder och åldrande och sådär. Och stå för det. Mm. Stå för det. Alla har sitt eget sätt att åldras på och det tror jag att vi måste stå för.
Nu har månen gått i moln. Den var så meningslös att den syns inte ens på himlen längre. Sommarkvällen har gått över i tidig natt. Tre fjärdedels månen är borta. Är det en ironisk symbol för att vi slutar synas? Eller kanske är det exakt tvärtom? Vi slutar synas på ett sätt. Men förstå kan vi också se allt annat. I osynligheten kommer friheten att få välja när man vill bli sedd. Och när man kan öppna upp blicken till omvärlden. Och just när jag tänker det så syns månen igen. Nu är den vare sig halv eller hel. Utan bara en ensam klar strimma på den mörka himlen. Du har lyssnat på Kropp och Själ med mig, Siri von Malmborg. Producent för det här programmet var Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tekniker Astrid Anka Krona.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt. för Sveriges Radio.